älskade fader. Vi kommer hit för att komma till dig. För att få möta din kärlek. Och för att möta dig Jesus. Och för att bli undervisad av den helige ande. Därför är vi alla här. För att vi ska kunna förenas mer med ditt liv Jesus. För att vi ska kunna tjäna dig den här sista tiden. Så vi vill öppna våra hjärtan. Och rikta våra sinnen till dig. Och vi förväntar oss allt gott ifrån dig. Du vill tala till var och en av oss personligt. Så jag tackar dig Fader att du ger uppenbarelsen och visdomens ande till kunskap om dig. Fader, du har sagt att vi får komma frimodigt in till nådens tron. Så att vi ska få hjälp och vi ska få barmhärtighet. Och vi får allt i rätt tid. Och vi har två stora bönedukar, Fader, som jag ber att du ska fylla med ditt frälsande liv. Och bönämnen som jag lyfter upp och som du känner. Som jag tackar dig att du ska svara. Att du svarar i enlighet med ditt ord. Tackar dig, Fader. Tack för att Jesus är vår befriare. Vår frälsning. Och vi ska få se det mer och mer. Tackar dig, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Häromdagen, så, precis innan jag åkte hit, så gick jag igenom gamla predikningar och gamla papper. Och kastade dem faktiskt. 30 års. Och då såg jag vad mycket under och tecken det hände på 80-talet. Och så många som var frälsta. På ett möte kunde 17 personer bli frälsta. Kryckor kastades. En blind ung pojke fick syn. En speciell tid var det. Och jag satt och tittade på allt det här. Och sen när jag tittade på papperna så såg jag sen hur allting liksom saktade av. Hur Gud på något sätt tog tillbaka de här miraklerna. Och Febe hjälpte mig då. Vi skickade ut flera tusen bönedukar. Och det hände så mycket. Sådana mirakler, de kom på tv-miraklerna. De skrev om dem i veckotidningar. Och människor blev frälsta. Och sen har jag, när jag tittade på papperna så känner jag också så här. Ja, sen kom en svårare tid. Upplever jag. En mycket hårdare tid. Mindre tid av andens kraft. Men Gud gör inga misstag. Och då tänker jag så här, vad har hänt i mitt liv? Egentligen den sista tiden. Ja, i mitt liv händer det att Gud vill gå på djupet. Och att han vill att tron ska bli ren. Att jag inte är glad för att mina omständigheter är bra. Utan jag är glad för att mitt namn är skrivet i livets bok. Att jag inte ändrar mina känslor till Gud beroende på om jag får bönesvar eller inte. Utan att livet är förankrat i anden. Och inte i det naturliga. Och det här fortsätter smärtsamt, kan vi säga, i mitt liv på djupet. Där Gud skalar bort allt. Och till slut blir det att min själ känner så här att det enda som jag vill beröras av är Jesus. Att vara död för allt annat. Att inte reagera känslomässigt på någonting annat än på honom. Och att själen mottar hans reaktion, hans ord, hans tyckande, hans gärningar. Det är det som händer i mitt liv. Och det är inte lätt. Men att helt mista sitt liv. Och så när jag liksom har bett nu de sista dagarna så tänker jag så här. Gud, vad gör du bland ditt folk? Är det samma i alla som det sker i mitt? Och då såg jag det, då kom jag ihåg en gammal sång som vi sjöng. Av levande stenar som först slipats till. Nu Gud förenar och bygga vill sitt heliga tempel med återsken av klippan Kristus där Gud tagit varje sten. Och då såg jag vad Gud vill idag. Alltså församlingstillståndet är snart över. så är det. Och det ska avslutas med en brud utan fläck och skrynka. Men att Gud idag vill bygga en andlig boning där han ska uppenbara sig. Ett andligt tempel vill Gud bygga. Men vad kan han då bygga av? Levande stenar. Och vad är det för stenar som det går att bygga med? Levande stenar, de som innehåller hans liv. Stenar alltså som har mist sitt eget liv. Det går inte att bygga med stenar som har sitt självliv kvar. Utan det går bara att bygga med levande stenar och det måste vara hans liv. Så därför måste vi mista vårt liv varje dag. Försaka oss själva. Vi måste omvända oss från allt till honom. Och när vi har omvänt oss från allt så ger vi oss som en sten. Och han bygger och förenar oss med andra stenar som inte vi väljer. Och vad är kännetecknet på en sten som är levande? Den förmedlar liv. En sten som är levande förmedlar liv till andra. Så jag såg det här plötsligt att vi har vant oss vid att någon står bakom en talarstol. Det blir nästan vårt kristna liv att vi åker och lyssnar på någon. Och sen vill man prata med den efter undervisningen eller efter predikan. För man tror att den ska ge mig någonting. Det är helt fel. Helt fel syn. Utan den som står här för att få de levande stenarna färdiga att kunna byggas med. Att Gud ska kunna bygga med dem. Och då förmedlar man liv till varandra. Inte en som förmedlar liv, utan vi förmedlar alla liv till varandra. Och det är bara med de stenarna som det går att bygga. Så för att bli en sån sten så måste jag omvända mig. Och när jag har omvänt mig så måste jag överlåta mig. Och det är en överlåtelse som går på djupet. Där jag i verkligheten blir hans. Och jag hörde Gud säga, så gott som hörbart för flera år sedan, gå mot en total förening med Kristuslivet. Och det går inte att förenas med själviskhet, den gamla naturen. Utan jag måste ge upp allt. Och säga så här, jag är din och jag väljer av hela mitt hjärta att vara din. Lever jag så lever jag för dig, dör jag så dör jag för dig. Jag tänker inte leva för att överleva. Utan att leva är för mig Kristus, att dö är en vinning. Och att här blir allvar. Och säger jag ja till Gud, så slutför han det verk, goda verk som han har börjat i oss. Så vi är i tiden när han vill bygga. Och i sitt andliga tempel vill han uppenbara sig för världen. Så att vi är här och är ett tempel för att Gud ska kunna vara här. Därför kan vi inte upphöja människor, utan vi vet vem som ger livet, vem som ska bli ärad. Det är helt enormt och Gud kommer att bygga. Han kommer att bygga sitt andliga tempel och vi kommer igen få se tecken och under. Och då kommer vi inte att bry oss om vem som väckte upp den döda. Vi kommer inte nämna ett namn, för vem kan väcka upp döda? Vi kan inte bota snuven en gång. Så det är helt fånigt att inrikta sig på människor. Utan att stenarna får liv ifrån honom och förmedlar liv. Så det blir en härlig avslutning, verkligen. Vi har läst till och med Hebreerbrevet och idag ska vi börja med Petrus brev. Och i Petrus så står det om det här byggandet. Så andra kapitlet så handlar det om det. Petrus tror man skrev det här brevet i slutet av sitt liv. Och man tror att det var från Rom som han skrev det. Och han skrev det runt år 64 till de som var kringspridda, alltså de förföljda kristna. Både hedekristna och judekristna skrev han till. Och motivet varför han skriver det här, det är för att inge dem hopp. För att det är ett brev till lidande kristna. andra brevet handlar inte om det. Men just det första är hopp och tröst till lidande kristna. Och vi i Sverige lider ju inte förföljelse än så länge. Men vi lider på ett annat sätt. Jag tror att kristna i Sverige lider väldigt mycket. På grund av att vi inte är stenar som är byggda så att vi kan bistå varandra. Utan vi är hopsatta på människosätt. Det är inte byggt av Gud. Och därför har vi inte det stöd. Och får inte liv just därifrån vi ska. Och kan inte ge liv till just den vi ska. Så därför tror jag att vi lider väldigt mycket av fienden. Under stress, under press, under fruktan, under ångest, under sjukdom, under sådana saker. Och där tror jag vi har det ovanligt hårt. Men jag tänker så att allt samverkar till det bästa. Så vad fienden än har utsatt oss för, så samverkar det till det bästa. Gud kommer att tvinga ner allting på knä för att samverka till det bästa för oss. Och för Guds rike. Och för hans namn. Om vi älskar honom. Så vad vi än har gått igenom och hur vårt liv än ser ut, så kommer Gud att tvinga det till att samverka det till det bästa. Så djävulen kommer inte att vinna ett hårstrå. Absolut inte. Absolut inte. Och jag tänker så här, idag visar sig djävulen, alltså hans ansikte syns över jorden idag. Och det börjar bli synligt i Europa. Vi börjar se djävulen i Europa. Men ju tydligare djävulen syns, ju tydligare kommer vi att kunna uppenbara Jesus. Och vi vill inget annat. Vi är inte här, vi vill inget annat. Jordelivet är ju inte kul på så sätt. Om man inte har någonting här annat än Jesus, så är det ju hem man längtar. Men att när vi älskar honom, så vill vi vinna människor, självklart. Och då ger vi vårt liv till det. Alltså vi hade vissa år, när det var så mycket tecken och under, så trodde man att det kristna livet liksom gick ut på att vara lycklig. Det var det som var meningen med kristen, att vara lycklig. Men det är faktiskt inte meningen. Utan meningen är att Gud ska kunna få vara här och frälsa människor och rädda människor. Och befria människor. Så om vi tänker så här på Paulus liv, så var ju inte det så mycket lyckligt mänskligt sett. Det var väldigt mycket i fängelse. Väldigt mycket förföljelse. Så vi måste förstå att vara kristen är inte, meningen med det är inte att vara lycklig. Sen är man mättad i anden. Men jordelivet är en strid. Det är ett krig. Ja, och det vet vi att det är. Men att vi accepterar det. Och står emot fienden. Och då visade Gud, men han nu säger så här till mig. Gå över helt på min sida, säger han. Kom över helt på min sida. Och då känner jag att det händer saker i våra liv hela tiden. Slag mot oss. Och då säger Gud så här. Den här dagen är din prövningsdag. Om du bevarar dig i ljuset under all tryck, under all smärta, under alla slag, under förtal. Bevara dig i ljuset. Dras inte ut mot fienden dit han vill ha dig i missmod, i depression, i irritation. Håll dig nära mig. Bestå provet. Bli en övervinnare. Även om det blir kostar vårt liv, vi blir martyrer. Att inte glida ut i mörkret, utan vi består provet. Vi förblir i Kristus. Så att vi helt kommer över på hans sida. För att när man blir plågad, så är det så lätt att fienden, missmod, allt möjligt kommer. Och man vill ge upp. Man vill lägga ner täcket över huvudet och tänka, nu är det okej, nu är det bra, nu är det slut. Men att överlåta sig hela tiden och förbi ljuset. Att vara på hans sida. Så att fienden inte kan börja dra i oss. Vad människor än säger om oss. Utan vi förblir i hans närhet. Och lyssnar och hör på honom. I morse innan jag åkte så lyssnade jag. Och jag hörde fadern tala som jag faktiskt inte har gjort på jättemånga år. På ett helt annat sätt. Att han talade och talade. Jag kunde skrivit men jag gjorde det inte. Jag tänkte du bevarade i min ande det du säger. Men han talade och talade och talade som en fader talar till sitt barn. Och då tänker jag så här, kan jag bara få höra min fader tala? Och han talar om hur saker i verkligheten är. Då spelar det andra inte någon roll egentligen. Utan då bärs själen av det han säger. Så, men vi ska titta och läsa Petrus första brev. Och jag läser från 1917. Ja, för att i vissa ställen så stämmer det bättre än andra. kan bara säga det som i första Petrus 1:22 till exempel. Så i de andra översättningarna så står det så här att ni har renat era själar. Står det. Men i 17 står det att rena era själar. Ja. Och det är stor skillnad. Vi har ju inte renat oss klart än. Utan det är en pågående process att rena sin själ till lydnad för ordet. Men vi börjar och läser. Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien och Bithynien. Utvalda enligt Guds faderns försyn i helgelse i anden. Och här står det i anden, men i andra översättningar står det genom anden, och då är det faktiskt bättre. För att vi helgas inte i anden, där är vi helgade, vi är rättfärdiggjorda. Vi helgas genom anden. Till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröker sig hos er. Och tänk vad underbart att det är någonting som hela tiden ska växa. Nåd, det är Kristuslivet oss givet utan att vi har gjort oss förtjänta av det. Att det ska bli mer och mer av hans liv i våra liv. Och då blir det frid. Och när jag ber så hör jag Gud säga, tid av frid kommer. En upprättelse för mitt folk. Tid av frid kommer. Lovad var vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himlen är förvarat åt er. Vi har ett arv som vi inte kan föreställa oss. Och därför står det ju så här att den här tidens lidande betyder ingenting i jämförelsevis med den härlighet som väntar oss. Och det känner man. Och den som har anden suckar för att få avkläda sig. Alltså att vi kommer ut vår kropp och kommer hem. Den som har anden längtar efter det. Och inte bara vi som har anden, utan hela skapelsen suckar efter frigörelse. Så det är ett underbart hopp. Och det hoppet behöver vi leva i. Att veta så här att idag är jag i krig. Idag är jag inte hemma. Och Gud han sa det till mig många gånger. När jag tyckte livet var för svårt. Då sa han så här, du är inte hemma än. Du är på jobbet. Och på jobbet är det jobbigt. Så att vi har en rätt bild. Ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. För genom Guds makt blir vi bevarade genom vår tro på honom. Därför må ni fröjda er. Om ni och nu en liten tid där så måste ske, lider bedrövelse under allehanda prövningar. Det är vad jag tycker att vi gör idag. Vi lider bedrövelse under allehanda prövningar. Gör vi alla det? Lider vi alla under allehanda prövningar idag? Vi känner det så?
Ja.
Och då tänker jag så här, Fader, varför är det så? Och varför är det så bland ditt äkta folk? Och varför de som är ytligt kristna eller har mer kristendom som en religion, hur kan de vara så pigga och glada? Medan de som är ditt äkta folk lider idag. Och då har jag fått ett svar på insidan. Det är för att prövningarna avslöjar äktheten i tron. Där pressas det. För när det kommer prövningar och förföljelse på grund av tron, så finns de som ger upp. Det finns kristna som lämnar sin tro och övergår i annat. Så för att äktheten i tron ska avslöjas, så tillåts det. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat. Så guldet som är förgängligt blir också prövat i eld för att slagget ska komma till ytan. Och när vi kommer i eld, då kommer slagg som finns i våra själar till ytan. Och då omvänder vi oss från det. dagsläget och överlåter oss på nytt till Gud. Och vi vet inte hur mycket slagg som finns i våra själar. Jag tänkte på Petrus. Han sa ju till Jesus här att jag kommer ju aldrig överge dig. Alltså det sa ju inte han på något falskt sätt, utan han var helt övertygad. Men Jesus visste att det fanns slagg i Petrus som Petrus inte visste. Och Jesus sa det, Satan har begärt att sålla er. Begärt att sålla dig Petrus. Men han sa inte så här, jag ber bort djävulen för dig Petrus så att du slipper det här. Utan djävulen fick sålla. Och det är likadant med oss. Vi har trott att vi kan be bort allting. Men det går inte för att det har en funktion. Så att djävulen fick sålla Petrus. Och vad avslöjades? Självtillräcklighet. Fruktan kom upp. Och han förnekade Jesus 3 gånger. Och det fanns i hans själ fast han visste inte om det. Men genom elden kom det upp. Genom sållningen. Och då säger Jesus här, när du har omvänt dig. Precis så. Så kunde hjälpa dina bröder. Så vi kan inte förmedla liv på rätt sätt. Vi kan inte vara levande stenar. Vi kan inte hjälpa våra bröder med Kristus liv. Man kan bara prata på ett mänskligt sätt och det är ingen hjälp. Men med Kristus liv. Alltså måste vi sållas. Och bli renade och bli befriade. Och omvända oss. För att den enda som kan hjälpa människor, det är Jesus genom oss. Jag tänker säga, Jesus han sa ingenting som han inte hade hört. Så att behövde någon hjälp av honom så hade han inget eget. Han gjorde inga egna gärningar. Han kunde inte göra någonting. Han var Jesus. Guds son kunde inte göra någonting av sig själv. Och han har sagt att vi kan inte göra någonting av oss själva. Men det är så lätt om en människa kommer och ber om hjälp. Att man gör något av sig själv. Säger något av sig själv. Istället för att man inväntar. Vad säger du Jesus? För du är den enda som kan hjälpa en människa. Det mänskliga är ingenting. För att de är vers 7. För att de är tro håller provet. Vilket är mycket mer värt än guldet som förgås. Men som dock genom eld blir beprövat. Detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära. Vid Jesu Kristi uppenbarelse. Och för oss är det så viktigt som lever i tidens avslutning. För bruden är utan fläck och skrynka. Så jag tror att vi behöver få Guds fruktan. För att bruden har inte fläck och skrynka. Hon har låtit rena sig. Hon har låtit rena sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom. Tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje. Och det är väl enormt att kärleken till Jesus, att den växer. Så jag tänker så här, Jesus jag har aldrig sett dig så. Men jag älskar dig så att det gör ont. Jag längtar efter dig så att det verkar. Och att det kan vara så. Någonting som jag inte ser påverkar mitt liv mer än någonting annat. Och som ger en längtan som faktiskt är smärtsam. En längtan att få hamna i hans famn. Det är vad jag längtar efter mest. Det är mitt mål. Det är hans famn. För han sa till mig för kanske 10 år sedan. Löp ditt lopp med skygglappar. Som en häst på en tävlingsbana. Så att inte fienden distraherar dig. Utan löp mot målet. Och då sa jag. Vad är målet? Och då sa han. Det är min famn. Och då känner jag så här, det är mitt mål. Den dagen han tar mig i sin famn och striden är över. Det är det underbaraste, underbaraste. Och sen att få alltid få vara med honom. Underbart. Vers 9. Då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro. Nämligen era själars frälsning. Och det är därför det står, arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Vår ande är frälst, rättfärdiggjord. Men vi känner ju själva att vår själ är inte slutfrälst, genomfrälst. Utan vi arbetar med fruktan och bävan. Och med all flit står det i Hebreerbrevet. Sträva efter att komma in i vilan. I morse hörde jag Gud tala om vilan. Där själen har slutat göra någonting. Utan är bara en mottagare av honom. Och då kommer hans ljus och hans härlighet gå upp och vi kommer att stå upp och vara ljus. Men att vi får arbeta med våra själar. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och ransakat det som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er. De har ransakat för att finna vilken och hur den tid var som Kristi ande i dem hänvisade till när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er genom de män som i helig ande nedsänd från himmelen har för er predikat evangelium. Och i det tingen åstunda jämväl änglar att skåda in. Omgjorda därför ett sinnesländer och var nyktra. Att vaka över sitt sinne, över sitt tankeliv och vara nykter och tänka i enlighet med evangelium. Och sätt med full tillit ett hopp till den nåd som bjudes er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i, utan bli heliga i all er vandel, så som han har kallat er är helig. Så det är jätteallvarligt att vara hans egentligen. Så som han är helig, så ska vi vara heliga. Och värd att vara helig. Värd att vara helig i sitt liv. I vardagen, vad innebär det att vara helig? Det är att jag är avskild för hans liv. Alltid. Så är mitt liv avskild för honom. I allt vad jag gör. I mitt tankeliv. Jag tror att den största tjänsten kanske som man gör inför Gud är det fördolda. Och jag tror att det är ens tankeliv. Att jag tjänar Gud i mitt tankeliv först och främst. Att tänka det som är välbehagligt och inte dras iväg åt det som fienden vill. När man hör att någon har förtalat en, till exempel, att utifrån sitt hjärta verkligen, för det hände mig för några veckor sedan, så fick jag höra lite saker som var rätt så kraftiga i förtal. Och då sa Gud bara så här, plugga igen direkt med kärlek. Låt det inte bli en ingång för fienden mot ditt sinne, utan plugga igen direkt med kärlek. Vänta inte, utan på en gång stoppa det här så att det inte kommer in, utan stoppa det med kärlek. Be för den här personen, välsigna den här personen, be med hela ditt hjärta för den här personen. Och till slut upplevde jag en sån kärlek och värme och ömhet för den här personen. Och det sitter kvar. Så det var inte ett hål för fienden att påminna mig om de här förtalen. Utan det blev tvärtom tillpluggat. Och en kanal utåt till den här personen. Med äkta kärlek. Men Gud sa, var alltid snabb. Var snabb. Så fort du hör någon tala illa om dig eller som bemöter dig på ett felaktigt sätt, så var snabb. På en gång. Och då tänkte jag, vilken nåd. För fienden försöker få ett hål i vapenrustningen. Gud sa att han vill ha en glipa. Han letar efter en glipa i vapenrustningen. Hela tiden vill han ha en glipa. Och finns det en glipa i vapenrustningen, då är han där. Men att vi svälter honom och står honom emot. Och han ska inte få någon näring från våra liv. Och då flyr han. Och det är faktiskt ett härligt liv att i det fördolda leva med Jesus. Och att det är en andlig krigföring som pågår fördolt hela tiden. Och att skjuta mörkret åt sidan. Kämpa och stå emot. Kämpa trons goda kamp. Och det är inte lätt. Men det blir lättare när vi byggt ihop med varandra. Så vi förmedlar liv. Och att vi kan prata med varandra. Så att utan bli heliga i all er vandel. Alltså var avskild i allt vad du gör. Gör allt för Gud. Vad du än gör. Dammsuger, städar, kör bil, sitter i bilkö. Gör det i tjänst för Gud. Jag har berättat för er att när jag var 7 år och kom ihåg hur denna skor jag hade med hål i. Jag kom ihåg hur den klänning jag hade. Och gick så här på väg till en gungpark. Och så frågade jag, vad gör jag här? Och då hörde jag den här stämman. En faderstämma. Detta är din prövningstid. Och jag har aldrig förstått det där. Men idag, och då tänker jag fader till Gud idag. Jag har varit kristen i 40 år. Och nu förstår jag att varje dag är en prövningsdag. Att göra min dag som jag har nuet, den bästa dagen i mitt liv, för din ära skull. Det är min prövning. Att inte gå ut efter frestelserna. Att inte följa begärelserna. Utan att stå fienden emot för att ära min frälsare och brudgum. Vilken dag, så länge vi får andas, så är det min möjlighet. Idag får jag ära dig. Jag kanske har jätteont här och där. Det kanske är jättejobbigt bland nära och kära. Allting kanske krånglar. Men jag kan ändå få förhärliga ditt namn. Jag behöver inte knorra. Jag får förtrösta. Mitt i allt får jag upphöja ditt namn. Jag vill leva för dig. För att du ska få äran. Det är min prövning. Övervinnare blir det. Det är skrivet, ni skall vara heliga, till jag är helig. Och om ni så som fader åkallar honom som utan anseende till personen, dömer var och en efter hans gärningar, så vandra och i fruktan under denna er främlingskapstid. Och när jag började läsa Bibeln för 40 år sedan, så hamnade jag alltid på att Gud ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Jag hörde Gud säga en gång så här. Rättfärdig utan lag. För att uppenbara lag. Så rättfärdig gjord av nåd. Och när vi vandrar i den nåden, då gör vi faderns vilja. Det står i Romarbrevet 8:4 tror jag. Den som vandrar i anden uppfyller lagens krav. Vi står inte under lagen. Det är 100% nåd. 100% nåd. Helgelse är 100% nåd. Gärningarna är hans. 100% nåd. Men jag döms efter det liv som görs genom mig. Och om jag mottar honom och låter hans gärningar vara verksamma genom mig, så är det det enda som är godtagbart. Hans liv genom mig. Så var och en döms efter sina gärningar. Så fast vi är under nåden. Nåd betyder att det är gratis. Men jag måste arbeta för att ta emot det som är gratis. Hur kan man förstå det? Jo, för att min själ är så frånvänd från Gud. Så måste jag arbeta med att vända min själ till ordet. Och få min själ i ett med ordet. Mitt sinne till lydnad för ordet. Och det är ett arbete för att nåden som är gratis ska kunna flöda genom mig som en flod. Därför är det ett arbete. Men vårt liv, vad som uttrycks genom vårt liv, är det vi kommer att stå inför Kristi domstol. Alla våra synder som vi har bekänt finns inte. De är inte bara överskyldade, de är utplånade. De finns inte. Men mitt liv, hur jag har förhållit mig till Jesus. Hur jag som brud har förhållit mig till min brudgum. Det är det inför Kristi domstol. Man kan säga det med ett ord här. Hur mycket har jag låtit mig älska? Det är vad jag kommer att stå med. Hur mycket kärlek har jag tagit emot av dig, fader? Det är vad jag kommer att stå med. Så att låta sig älskas. Så att vi vandrar i fruktan under denna främlingskap. Det här är verkligen en främlingskapstid. Och vi känner oss ju verkligen främlingar. Man känner sig som mer och mer främling. Jag är så glad, Barbro, att man fått ett namn som Barbro som betyder främling. För att man känner ju verkligen att man är en gäst och främling. Det finns inget här som känns hemma i den här världen. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld som ni har blivit lösköpta från den vandel ni förde i fåfänglighet efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod. Så som är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Så var förutsett om honom för världens begynnelse. Han var det blödande lammet innan jorden fanns. Alltså han har varit det. Det var det första som fanns i Gud. Så var det Jesu död och uppståndelse. Det var det första. Men först med de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att det tro nu och kan vara ett hopp till Gud. Och så kommer det här i vers 22. Rena era själar i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Så reningen av själen består ju i att själen blir fylld av sann kärlek. Till Gud, till våra syskon, till alla människor och till våra fiender. Så renar vi våra själar. Och i elden så kommer det upp saker i våra själar som man känner inte är rent. Och då får inte det finnas kvar, eftersom min själ ska renas i lydnad för ordet. Så kan inte det finnas kvar, utan jag avsäger mig det. Det tillhör döden på Golgata. Och det jag renas ifrån och tömmer min själ på, där blir det utrymme för hans liv. Så det är ett tömmande från själslivet, ett avklädande och ett iklädande. Så att ande och själ blir rätt. Så rena era själar i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förblir. Och det här är också, tycker jag, skönt att läsa. Till allt kött, och det är vår kropp. Det är inte den köttsliga naturen som är som gräs, utan det är faktiskt vår kropp. Till allt kött är så som gräs. Och all dess härlighet som gräset blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av. Men Herrens ord förblir i villningen. Visst är det skönt? Jag tänker så här, gör det här som vi har här. Det som gräs. Och härligheten av det är som ett blomster. Gräset torkar och blomstret faller av. Men det känns så väl och så gott gjort, tycker jag. Att när jag tittar på mig själv och ser förändringen, rynkorna, så tycker jag, åh vad fint det är. Så att jag har gått klart skolan. Så för mig är det ett tecken. Och jag tycker det är väldigt skönt. Det är tacksamt. Att gräset torkar bort och blomstret faller av. Men Herrens ord förblir evinnerligen. Och vi vet ju att vi har en ny kropp. Så. En evig kropp. Som inte krånglar. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er. Som ett glatt budskap. Så att gräset torkar bort. Och blomstret faller av. Det är ett glatt budskap. Ja. Men vi har en annan kropp som kommer ifrån Gud. En andlig kropp. Där jag allt får vara den jag är. Till ande, själ och kropp. Ett som får leva med honom i evighet. Det tycker jag är underbart faktiskt. Jag har det som en stark längtan. Jag har det som en så stark längtan. Men när hedningarnas antal har kommit in, när alla blivit frälsta som ska bli frälsta, då avslutas församlingens tidsålder. Och då går Israels tid, det som är kvar 70 års veckor, går in. Och bruden går hem. För att alltid få vara med honom. Och jag är förvånad över denna längtan som är så stark. Efter någonting som man inte kan se. Men som ändå Gud ger till mig hela tiden. Antagligen för han vet att jag behöver den trösten här på jorden. Att ha mitt hopp och se vad som väntar. Vi har en så underbar framtid. Den är så extremt. Det går inte med ord beskriva den framtiden. Alltid med honom. Där en blomma aldrig vissnar. Där ingen är sjuk, ingen krig, ingen synd. Utan allt är väl. Ingen skilsmässa från varandra. Utan alltid få vara med honom. Och när jag hörde Gud säga så här att när ni kommer hem på den nya jorden så har ni alla samma arbete. Men ni gör det alla på ett unikt sätt. Och då sa jag, och jag som trodde att det var en evig semester. Och det är en evig vila, men han sa ni har alla en uppgift. Och så sa Gud att jag skulle utföra den. På det sätt jag ska utföra den. Och arbetet vi har är att förhärliga hans namn. I evigheters evigheter kommer vi att förhärliga hans namn. Det är vår livs evighetsuppgift. Och alla kommer att uttrycka den på ett helt personligt sätt. Visste det någon? Jag stod en gång, vilken kyrka det var på Iktus tror jag. Jag stod och sa så här att, ja när jag kommer till himlen så här, då har jag 6 ben. Och så nästa gång kom de och, ja vi har diskuterat det där på vägen hem i bilen, hur du kan ha 6 ben när du kommer hem. Blir du en seraf? Nej, jag rider. Och ropar ut hans seger. Det är min evighetsuppgift. Och jag har alltid haft testat, det vet ni. Så jag läste en sång jag fick från Arken som eleverna skrev, som jag hittade nu när jag gick igenom papper. Den slängde jag inte. Jag ska ta med en gång, ska få se den. Och då när hästarna inte gick att ha längre och jag gick från häst till åsna, så när den sista hästen skulle försvinna så sa Gud bara till mig att när du kommer hem har jag skapat en häst för dig. Och den heter Aminon. Då sprang jag in och så skrev jag Aminon för att jag inte skulle glömma det. Sen slog jag upp hebreiska. Aminon betyder trofast. Och det var Jesus heter när han kom på den vita hästen med sina heliga. Och så sa jag till Gud, det är mer än nog. Så när ni ser mig hemma, då rider jag på Aminon och på min åsna. Men alla har någonting i sin själ som är nedlagt. Mår man dåligt kanske man inte vet vad man har. Men alla har någonting som man älskar i sin själ, som är nedlagt av evighet. Vissa kan tycka om att plantera i trädgårdar. Vissa kan spela, vissa kan sjunga. Det finns någonting i varje människa. Fienden kan ha försökt så mycket, lagt så mycket lock på det. Men det finns. Och när vi kommer hem kommer vi ha det precis som vi längtar efter. Vad vårt hjärta längtar efter i minsta prick. Jag älskar pangséer som växer i gruset. För det hade min farmor. Så Gud har lovat mig pangséer i gruset. Så vad vi nu än älskar och längtar efter, så är det förberett för dig när du kommer hem. Till ditt eviga hem. Han har varit före och gjort boningar till oss. Personliga boningar efter vår själ. Så vi har en underbar framtid. Men vi har en arbetsdag. Vi går in i en lättare tid snart. Gud sa till mig så här i höstas, så sa han bara så här, nu mörknar det på jorden tills det blir svart, men inom er ljusnade. Så det blir en lättare tid för oss. En tid av frid och en återupprättelse av Guds folk. Och i andens kraft ge hans namn ära. Och sen blir det bröllop. Ja.